Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt Nyhetsveckan special med nummer 16. Hej Ingrid.
Hallå på dig Maria.
Vem är det vi har som gäst idag då?
Ja men det är ju Luay. Luay Ahmed, välkommen hit.
Tack så mycket Ingrid och Maria. Alltså, jag känner mig så ärad att vara här för jag lyssnar på er podd. Och min hedersvärd också är ett stort fan av er. Så det är, han säger att han kommer att lyssna på detta också.
Härligt att höra. Du Lua, jag tänkte att vi skulle liksom lite börja från början med vem du är. Du kommer ju från Jemen från början ju.
Ja, precis. Mm. Men innan jag börjar prata om mig själv så måste jag säga till alla lyssnarna, alla som lyssnar, att det är så viktigt för dem att stötta Ingrid och Maria. Särskilt när man swishar eller skickar en slant, för det är liksom ett oerhört viktigt arbete som man gör. Och man förstår inte det, särskilt när man lyssnar på poddar och sånt, så förstår man inte att det är viktigt att faktiskt stötta er och alla som gör sånt arbete. För alltså, man är inte finansierad av staten och då är det upp till lyssnarna att stötta. Och det är viktigt, så om du lyssnar just nu så bara ta din telefon. Spelar det ingen roll om man swishar 10 kronor 50 eller 100, alltså allt uppskattas. Och jag som har gjort detta arbete på YouTube så förstår jag liksom hur mycket jobb det krävs. Så jag menar, till och med min hyresvärd, han brukade stötta andra, men när han började lyssna på er då började han stötta er för han tycker att det är viktigt. Så jag tänkte att det är viktigt att nämna det här.
Men, tack snälla Lua, vi kan säga det till tittarna och lyssnarna att det är inte vi som har bett Lua att säga det här.
Nej. Det har de inte gjort, jag tänkte bara säga det. För att jag tycker att det är viktigt och jag uppskattar ert arbete.
Tack snälla Lua, vi gillar din hyresvärd också, hälsa honom så gott och tacka för stödet.
Ja det ska jag.
Ja, nej det stämmer. Det, vi kan ju inte göra, fortsätta göra det här om inte folk stöttar oss. Så att det finns Swish, Bankgiro och Donorbox på ingridomaria.se där ni kan hjälpa oss. Men berätta nu, när lämnade du Jemen och varför?
Det är så här, min mamma är typ som Jemens Jimmy Åkesson. Hon är... majoriteten av den jemenitiska befolkningen ser ner på henne för att hon går emot hela den jemenitiska mentaliteten. Den jemenitiska mentaliteten är väldigt islamistisk. Vi har inte liksom så mycket forskning kring Jemen, men jag kan lova dig att mer än 95% av det jemenitiska folket är islamistisk. Det vill säga att de 100% stöttar sharia. De 100% stöttar dödsstraff på ateister, fritänkande. Och det beror på att befolkningen är väldigt ignorant. Man har inte bra utbildning. Vår utbildning är islam. Det är sharia. Alltså hela skolan, hela upplevelsen i skolan är islambaserat. Man lär sig att memorera Koranen. Typ 60% av allt som man lär sig på skolan är islam, sharia. Det heter till och med terbiel islamia, den islamistiska uppfostran. Och det är liksom man hjärntvättar barnen och blir muslimska varelser. Till och med språket, det arabiska språket. Någon frågade mig på Twitter, gillar du, finns det någonting som du gillar om den arabiska kulturen? Och då sa jag, maten älskar jag, språket, men sen tänkte jag nej, jag älskar inte det arabiska språket för att den är så infiltrerad av islam på allt sätt och vis. Man börjar ett samtal med att säga thank God, man slutar ett samtal med att nämna Gud, man pratar om Gud hela tiden, alltså han finns överallt när man pratar med muslimer. Jag kan inte önska dig väl utan att nämna Allah och att han finns. Jag träffade någon som hjälpte mig med vi filmade något och han kommer från Irak. Jag kan inte säga hans riktiga namn, men hans namn och hans fars namn och hans farfars namn är alla the slave to the God, the slave to the creator and the slave to the något annat. Och det är liksom, vår kultur är i princip att vara en slav till Koranen, att vara en slav till islam. Och det här har alltid varit liksom, men of course, även jag som var väldigt kritisk mot islam, som min mamma, har inte slöja på sig. Hon var...
Får man lov att gå runt offentligt utan slöja i Yemen?
Jo, man får det, men man blir pressad av samhället. Så igår snackade jag med en av mina yemeniter.
Kan du bara flytta lite åt vänster, alltså för dig, så att du kommer mer i mitten av bilden? För jag är rätt, nej, andra hållet.
Så.
Där.
Super. Så jag snackade med min jemenitiska vän som kom till Sverige 2016. När hon kom till Sverige, den här väninnan, hon vägrade att skaka min hand. Och då sa jag till henne, nej, det här går inte. Du kommer att få mycket problem i Sverige. Du kommer att bli helt förstörd om du fortsätter att leva på detta sätt. Jag sa till henne att direkt liksom började jag säga det till henne att Sverige är ett helt annat land. Och så här kan du inte hålla på med. Och då sa hon, nej, du måste liksom förstå att jag är inte van att skaka med ens händer och sånt. 4 år senare, nu har hon blivit helt svensk. Hon tog av slöjan, hon festar, hon dricker alkohol. Men här är grejen. Den här kvinnan kom till Sverige ensam. Till skillnad som de allra flesta muslimerna som kommer med familj. Hon kom ensam och hon var tvungen att bo med en svensk. För att hon kunde inte hitta boende och hon gillade inte flyktingboendet. Så därför flyttade hon därifrån till en svensk kvinnas hem och bodde med henne. Hon lärde henne språket och hon var väldigt religiös då, liksom skakade inte hennes män. Men med tid så integrerades hon i Sverige till skillnad från de allra flesta muslimer som kommer till Sverige. Men någonting hände 1 år efter hon bodde med den här kvinnan. Så satt hon med den här kvinnan och de hade gäster och sånt. Så hon upptäckte då på festen att någon sa någonting om Talmud, alltså den judiska boken och sånt. Och sen någon frågade den här kvinnan, men har du festat någonting judiskt eller något sånt? Och min vän frågade varför skulle hon festa något judiskt liksom. Och då sa de till henne, men hon är jude. Alltså den här kvinnan som hon har bott med hela sitt liv. Alltså under i Sverige var jude. Den här kvinnan, min vän, hon fick chock och åkte till toaletten och började storgråta. Hon kände sig så besviken att hela mitt liv har jag hatat judar. Och velat liksom, hela mitt liv har jag lärt mig att jag ska döda judar. Mm. Och här har den här svenska judinnan kommit till mig och bjudit mig ett hem. Hon var den snällaste människan som jag någonsin träffat. Hon förstörde min bild på islam. Hon berättade inte för henne att hon var judinna.
Men i Yemen så var då din mamma, hon är, vad ska vi säga, feminist. Riktig feminist om man säger så. Och du liksom uppväxt i uppenbarligen då den miljön med att hon är väldigt modig och en dissident och allt det här. Precis. När började du själv tänka liksom att jag kan inte bo kvar i Yemen, jag måste, du vet.
Så det är så här, jag är ju homosexuell, det har jag alltid varit, jag har vetat det sedan jag var typ 9 år gammal. Så hela mitt liv har jag haft det bakom tanken att liksom, ska jag flytta härifrån? Liksom? Fast jag var muslim och jag trodde att jag skulle hamna i helvete.
Var du religiös? Var du mycket religiös?
Jag var religiös, jag var inte mycket religiös. Jag bad på fredagarna, jag trodde på allting. Fast jag hade stunder där jag ifrågasatt islam. Ifrågasatt på skolan till exempel när de säger att alla icke-muslimer ska liksom hamna i helvete. Då skulle jag liksom, men ursäkta, kineser då och skandinaver. Varför skulle de hamna i helvete? De har födda där, det är inte deras fel. Egentligen är det Allahs fel. Att de var födda där, och om jag är född någon annanstans och inte är muslim, då ska jag hamna i helvete. Så sådana här liksom ifrågasättande hade jag när jag växte upp, men jag skulle, de skulle alltid säga till mig, sånt får du inte säga, sånt får du inte fråga om, alla vet allt, bara läs Koranen. Och om du ifrågasätter, då kommer du hamna i helvete. Eller så säger man, om du ifrågasätter för mycket, då kommer du lämna islam, och om du lämnar islam, då kommer du hamna i helvete. Så man ser att det har alltid funnits a roof of fire, det vill säga att man får inte tänka utanför rummet, för då finns det helvete. Då får man inte kritisera för mycket, då får man inte ifrågasätta för mycket. Men det var så här att slutet av 2012-2011 fanns det en revolution i Yemen. Och då var jag delaktig såklart. För att jag ville liksom bryta mot, jag hatade diktatorn Ali Abdullah Saleh. Jag hatade den islamistiska lagen som var för mycket. Liksom man har, min mamma kämpade så här. Så hon jobbade för National Dialogue i Yemen. Hon var aktivist och liksom förespråkade feminist, hade sin egen organisation och sånt. Men hon jobbade också för Förenta Nationerna och the CRCC. Så hon hade mycket stor påverkan i samhället och alla visste vem hon var. Liksom den här är liksom den feministiska jäveln. Så när hon, den presidenten bjöd henne att bli en del av den National Dialogue. Det här var efter revolutionen 2011. Och då skulle hon med andra typ 400 jemeniter, aktivister och politiker, journalister och så vidare, skulle skapa den nya Yemen. De skulle komma på den nya constitution, de skulle komma på nya regler, försöka lösa alla problemen som fanns i Yemen. Och då min mamma och 30 andra, utav 500, så var det min mamma och 30 andra som sa att den jemenitiska lagen ska vara sharia, men inte alla lagar. Det är det enda som min mamma och dessa 30 personer sa. För de menade de att liksom, när profet Muhammad kom så fanns det inte trafiklagar. Det fanns inte bilar, det fanns inte sånt. Och såna här lagar kan man inte stifta utifrån Koranen, för då i tiden fanns det inte såna saker. Så när min mamma och dessa 30 personer sa dessa saker, och min mamma var liksom the head, då kom Al-Qaida, vilket är liksom den största terroristiska organisationen i Mellanöstern. De läckte min mammas namn och alla dessa människor och sa att vi kommer att komma efter dessa människor. Ja. Vi kommer att komma och döda dem. Och det är inte första gången att de hotar att de skulle mörda min mamma och min familj. Men vi har blivit vana vid det. Like, oh, it's just a threat from ISIS, you know, whatever. Men sen, när jag var delaktig i revolutionen så blev jag intervjuad, för jag pratar flytande engelska. Och när BBC, ABC och alla internationella medier skulle vilja intervjua ungdomar, så alla skulle säga, oh, talk to Luai, för jag kunde flytande engelska. Och då skulle jag liksom medverka och liksom babbla på engelska om revolutionen och sånt. Och sen Olof Palmcentern, jag blev bjuden att komma hit till Sverige och prata om Jemens problem och revolutionen och sånt. Mm-hmm. Och då var jag så glad, för jag tänkte, oh my god, jag kommer att åka till Sverige och jag kommer att liksom slappna av från Jemen och bara liksom vara fri typ 2 veckor. Och då sa när jag fick visumet, då sa min mamma till mig, du kommer inte tillbaka. Och jag bara, what the fuck are you talking about, mamma? Mm. Hon bara, du ska söka asyl och du ska stanna där.
Och jag bara, vilket år var detta? 2013?
Slutet av 2013.
Ja.
Och jag, i början så vägrade jag. Jag bara, mamma, no, jag vill stanna här. Jag vill kämpa för mitt land. Jag vill jobba på feminism. Jag vill jobba på mänskliga rättigheter. Jag vill bekämpa. Och då har jag, vid den tiden så har jag lämnat islam och varit liksom väldigt vaken. Att vi måste sekularisera Mellanöstern. Och det gör man genom att kritisera islam, kritisera islamism och så. Men då sa min mamma, vi kommer att fly härifrån, hela familjen, för vi har hotats av Al-Qaida och det här sista hotet var för allvarligt för oss att stanna. Så du måste fly nu, du ska åka till Sverige och du ska stanna där. Och då bestämde jag att nej, jag ska inte lämna mamma, jag kommer. Och sen gick jag tillbaka till mitt rum och då började jag tänka på någonting som jag aldrig tänkt på. Och det var min sexuella läggning. Och då satt jag där i mitt rum och I'm like, wait, Loai, who are you fooling? Du är homosexuell. Du kan inte fortsätta ljuga för dig själv att du är bög. Och att du, om du kommer, för då hade jag tänkt, ja, men som de flesta allra bögar i Mellanöstern, att jag kommer att vara med en kvinna och tvinga mig själv och älska henne, ligga med henne, vara med henne och låtsas som jag inte är inte homosexuell, för att då skulle jag få dödsstraff. När jag satt i mitt rum och då övervägde jag, like, okay, wait a minute. Du kan stanna i Yemen och du kan stanna i Mellanöstern och kämpa för sekularism och Mellanöstern och så vidare. Men då kommer du vara tvungen att inte vara dig själv. Och till raga på det så fanns det hot på min. Ett år innan detta så blev en av mina bröder kidnappad.
Ja.
Och den andra bror, min son är 28 år, han blev påkörd av en bil och till och med idag kan han inte gå. Han kan inte gå eller promenera på grund av att han blev påkörd av en bil. Och det här var på grund av min mammas aktivism, alltså regeringen var på henne. Så då tänkte jag liksom, så ska jag åka till Sverige, söka asyl och få vara homosexuell och prata öppet om hur jag tänker exakt om islam och om muslimer och hur de tänker fel. Och då kan jag liksom vara den jag är och prata. Alltså jag tänkte liksom, kommer jag någonsin i mitt liv kunna säga jag är homosexuell liksom, och inte bli dödad på grund av det?
Du Loai, det är jättespännande och jag undrar ju nu här, hur har det gått för din mamma och liksom din familj? Kunde de också fly eller hur har de det?
De flydde till Egypten. Så de är fortfarande i Mellanöstern. Mm. I Egypten är min mamma och familj inte kända.
Mm.
Så min mamma slutade jobba som mänskliga rättigheters aktivist faktiskt. För i Egypten så är mänskliga rättigheters organisationer förbjudna. Man får inte ha en mänskliga rättigheters aktivist, organisation i Egypten. Så nu hon slutade med det och började syssla med annat. Och min bror pluggar på universitet och sånt där. Och de gör sådana saker, men de har slutat med mänskliga rättigheter, men de får inte åka tillbaka till Yemen. För så fort de kommer in i flygplatsen, då kommer de bli dödade. För min mamma är helt galen, men jag älskar henne. Till exempel under revolutionen, när hon gick ut, för min mamma reste hela tiden, för hon jobbade också med Förenta Nationerna och sånt. Så en dag när hon jobbade för presidenten, den nya presidenten, inte diktatoren, så skulle hon lämna flygplatsen för att åka till, jag minns inte, kanske Libanon eller Schweiz eller någonstans. Och på väg ut så hade man många posters av den diktatoren Ali Abdullah Saleh. Den som styrde Yemen i 33 år. Mm. Så på väg ut så gick min mamma och revde ner alla hans posters. Bara liksom, just like that. Liksom. Nu är han inte president. Så varför ska vi ha hans bilder överallt? Så hon rev ner alla hans bilder och alla liksom poliser åkte till henne och de liksom satt henne i ett litet fängelse där i flygplatsen och de tillät inte henne åka. Och sen Sådana saker gör min mamma hela tiden i Yemen.
Men kan de komma och hälsa på dig här i Sverige?
Nej, nej, det kan de. Min mamma har gjort det. Min mamma, för att hon får visum till Europa med tanke på att hon är mänskliga rättigheter aktivist. Hon åker till Danmark för att föreläsa om kvinnors rättigheter. Och min mamma tycker att feministerna här, hon kommer till, jag besökte henne i Danmark. Och jag märker att hon sitter och hon pratar om kvinnors rättigheter och vad händer mot kvinnor i Yemen och saker. Sen håller hon käften och lyssnar på danska kvinnor och män som pratar om feminism. Och min mamma bara, vad fan håller de på med? Liksom? Vad fan snackar de om? Liksom?
Och jag, vad är det hon mest irriterar sig på? Vad är det hon tycker är konstigast?
Jag minns att en gång så skrek min mamma på norrmännen. Hon var i Norge då. Och hon skrek på dem. Hon sa till dem, ni säger till mig. För en kvinna sa till min mamma, men Amal, du vill att vi, att Yemen ska bli sekulär och älskar sekularism och kvinnorättigheter och sånt. Men alla jemeniter som vi träffar säger att de inte vill ha sekularism. Så de vill inte ha feminism. De hatar alla dessa koncepter. Och då började min mamma skrika på dem och säga, ni låter det här ske. När ni står så här och tänker, men vi kan inte, vi måste respektera deras kultur och respektera deras sak. Då, ni låter dem göra allt det här, och varje dag dör 8 jemenitiska flickor på grund av barnäktenskap. Och ni står här och ni lyssnar på några psykopatiska, ignoranta jemenitiska män. Mm. Och då sa hon till henne, men Amal, de säger att shaitan, att vår agenda är shaitan och satan liksom. Och då måste de lyssna på islam och Koranen. Och då sa min mamma till dem att jag föredrar att stå vid satans sida än islam och dessa galna människors sida. För att när man tänker på det, vad händer med... Min mamma adopterade en flicka som var 9 år gammal. Hon blev våldtagen av en mäktig man. Och när flickan gick med hennes farfar, de åkte till ett sjukhus för att hon hade blod på sig och sånt. Så en journalist fanns där, och sen sa han den lilla flickan, medan en police officer sa till henne, och härifrån din jävla hora, till en 8-åriga flicka. Och journalisten gick dit och bara, vad är det som händer här? Och de sa, hon låg med en man och nu vill hon klaga på det. Hon ska vara tacksam att vi inte kommer att göra någonting åt det, sa de. Och då ringde den här polisen min mamma och bara, Amal, det här händer just nu framför mig. Min mamma sprang dit och liksom åtalade den här mannen som våldtog den här flickan. Men det visade sig att han var väldigt mäktig. Han hade liksom mycket pengar, han hade jättestora företag och sånt. Så det var mycket svårare att liksom sätta dit honom, den här mannen. Han satt i fängelse i 6 månader på grund av min mamma. Mm-hmm. Men på grund av det här så fick min mamma stå ut med mycket skit av gängen som står bakom den här killen. Som sagt, kvinnor, när det gäller kvinnors rättigheter i Yemen, och min mamma försökte adoptera den här flickan, men det gick inte för hennes farfar så att min mamma skulle liksom göra henne till en icke-muslim, för att min mamma inte har hijab på sig. Men när det kommer till kvinnors rättigheter i Yemen och Mellanöstern så finns ingenting. Man ska ju säga, min mamma säger att jag önskar att vi hade svenskarnas rättigheter från 1500-talet i Yemen idag.
Och vad ska man göra åt det här då? För jag menar, svenska politiker åtminstone är ju väldigt undfallande för islam. De slår sig för bröstet och världens första feministiska regering, men struntar fullständigt i de muslimska kvinnorna. Vad tycker du om det?
Jag tycker, för det är helt galet att se det och uppleva det. Jag hade aldrig tänkt mig att svenskarna var så här dumma när det gäller islam. För jag har läst att liksom de flesta svenskarna är tror inte på dessa medeltida lagar. Alltså man vet om det. Svenskarna har kommit så långt. Så det är liksom den första meningen i min bok säger when I traveled to Sweden, I knew that I wasn't traveling 5,000 kilometers. I knew that I was traveling at least 500 years. Mm. Och det stämmer, för att när jag kom hit så visste jag att jag reser i tid. Jag reser inte bara från en plats till en annan. Jag kommer till framtiden, kändes det som. Men när jag kom hit och kom in i samhället och i politiken, så fick jag veta att svenskarna är helt, alltså någonting har gått snett i deras huvud. Och de kan inte ta till sig information om andra kulturer och andra länder, att de är faktiskt tillbaka i tiden. Eller så kan man ha den här diskussionen och sen, de är hemska, de dödar bögar, de dödar alla dessa människor, de dödar ateister, de är inte fritänkande. Men ändå så röstar man på Centerpartiet som vill importera 30 miljoner människor därifrån.
Mm. Men Lua, hur tycker du att svenskarna borde förhålla sig till islam, om vi säger så? Om vi liksom tar islam i Sverige då till att börja med. Alltså, hur bör vi, du vet, tackla de här extremistiska tendenserna, eller vad vi nu ska säga, islamistiska tendenserna i Sverige?
Jag skulle säga, för det första, istället för att lägga så mycket pengar på genusvetenskap, genusskolor, menscertifiering och alla dessa pengar som går till helt galna saker som inte gör någonting i verkligheten, så kan alla dessa pengar gå till granskning av moskéer, granskning av alla dessa institutioner som försöker förvandla Sverige till ett icke-svenskt land. För det är det som är pågående nu. Alltså, man säger så här att liksom, det fanns en tråd på en svensk polis på Twitter som skrev, någon skrev till honom, om 30 år så kommer svenskarna att bli en minoritet och det här är ert fel. Och då skrev den här svenska polisen, ja, men då kommer jag vara död så jag bryr mig inte, eller något sådant. Och då tänkte jag liksom, what the fuck, hjärntvättningen här är så djupt satt i svenskarna.
Men Lua, vad är det svenskarna inte fattar med islam då? Om du ska liksom sammanfatta, vad är det svenskarna behöver förstå om ideologin islam?
Många saker. Det första är att den hör inte hemma i en nordisk klimat. Att svenskarna har alltid varit icke-anti-muslimer och islamofober. Jag skulle säga, om man åker tillbaka till liksom 1600-talet och talar för en svensk från då, liksom, vad tycker du om det här, det här, det här, det här? Ska man döda någon om någon lämnar kristendomen till exempel? Om någon skulle fråga svenskar då i tiden, så kommer man fortfarande inte hitta en konsensus om att man ska döda folk som lämnar kristendomen. Så om man förklarar för svenskar vad islam är för någonting, även då skulle svenskar vara emot det och tänka att det här är en sjuk ideologi. Men jag skulle säga att saker som svenskar måste förstå om islam är att islam inte går att integreras i det svenska samhället. Titta på Frankrike. Man ser hur de muslimerna där, även om de blir så kallade sekulära och dricker alkohol och sånt, inrest i, så har man liksom tagit till sig alla islamistiska lära. Om att vi, typ som man säger, liksom, jag brukar tjafsa och liksom debattera med allt högern och NMR och sånt. Och då menar de att liksom, judarna står emot svenskar och så och så. Och vi debatterar om det här hela tiden. Och då säger jag till dem att men judar är sekulära. Judar vill inte judifiera Sverige. Judar vill inte liksom förvandlar Sverige till ett judiskt land. De är ganska sekulära, de är integrerade i Sverige och då blir de liksom svenskar. Men muslimer, det finns en anledning att de flesta muslimerna kommer till Sverige med den turkiska flaggan, den irakiska flaggan, den palestinska flaggan. Vi vill inte bli en del av ett samhälle. Vi vill bli vårt eget samhälle, för vi tycker att vi är bättre. Vi tycker att vår familjeregler är bättre. Vi tycker att vi är bättre människor än svenskar. Så det finns en omvandrasism. Det är bara rasism, det är inte omvandrasism, men det är rasism mot den svenska livsstilen och den sekulära, liberala, vänsterländska livsstilen. Mm. Så det finns en jättetydlig krock mellan det svenska och det arabiska. Och det kan man inte undvika.
Men frågan är, hur ska man få svenskar att förstå detta? För att Maria och jag har ju hållit på i 10 års tid och pratat om islam. Men svenskar vill inte lyssna, och om de lyssnar så säger de, jag tror det inte.
Forskning. Man har liksom Pew Research. Där finns det mycket statistik som visar att majoriteten av människorna därifrån har inte västerländska värderingar. Man kan visa också forskning som kommer från Danmark, att 8 av 10 muslimer i Danmark tycker att man ska förbjuda kritik mot islam. Man kan visa att det finns den här segregationen är inte bara en områdesgrej eller bostadsgrej, utan att det är en mentalitet som finns. Och det här liksom, det finns en sån, alltså, det finns många muslimer som är väldigt integrerade och de suddar det här. Ta till exempel Hamid Zafar, den läraren som många säger, till exempel Mustafa Panshiri skrev till mig, men om du ser vilken version av islam som Zafar följer, då skulle du bli chockad. Och då tänkte jag liksom, mitt problem och svenskarnas problem är inte Zafar. Det är faktumet att de flesta muslimer inte är som Zafar. Inte respekterar den svenska livsstilen och den svenska öppenheten. Jag tänker att det sättet som man skulle kunna visa det här för svenskar. Jag hoppas att vi inte väntar tills Sverige blir ett muslimskt land. Utan att vi visar med forskning. Man skulle till och med, jag jobbar också med, mycket med det här nu. Att hur ska man förklara för svenskar att den här muslimska invandringen måste stoppas och det måste finnas en omfattande återvandring av människor som inte hör hemma i Sverige, som inte vill bli en del. Och jag minns när jag pratade med EFAL så försökte jag pressa på det här, men det var att liksom, de vill liksom skicka hem folk som inte har jobbat i 10 år till exempel. Och då var min fråga, okej, men säg att en islamist som Rashid Musa, okej, men inte Rashid Musa, någon annan som vi inte känner till. Och han har jobbat i Sverige länge och jobbar och gör rätt för sig, inte våldtar, inte gör alla dessa hemska saker. Ni skulle inte skicka hem honom. Jag vill skicka hem honom. Hur skulle ni göra den här distinktionen liksom? Och därför tycker jag att liksom en mycket djup granskning av moskéer och islam borde finnas i Sverige. För det här kultur, min vän säger till mig att ni måste ha henne här på er podd faktiskt. Hon bor i Yemen och om hon berättar bara saker för er så kommer ni bli helt chockade. Hon kan liksom rapportera om vilket liv det är att bo i Yemen som en
Men då kommer ju svenskar att säga, förlåt Lua, jag avbröt för det, men då kommer ju svenskar att säga att det har med fattigdom att göra. Du vet.
Fattigdom?
Ja.
Saudiarabien är typ 5 gånger rikare än Sverige. Kuwait är rikare än Sverige. Och till och med Saudiarabien har mycket ännu värre värderingar än Yemen. Trots att, alltså Yemen och Saudiarabien, alltså de ligger vid gränserna, eller hur? Det är som Danmark och Sverige. Mm. Och Yemen är ett av de fattigaste länderna i världen. Och Saudiarabien är ett av de rikaste länderna i världen. Och ändå så har Saudiarabien värre lagar mot kvinnor än Yemen. Så och det enda som förenar dem är islam och sharia. De har bara olika sätt att se på sharia. Men de försöker att perfekta sharia. Mm. Och man skulle säga så här, om Yemen och Saudiarabien, när de försöker att uppnå sharia, det som de egentligen försöker att uppfylla är ISIS. Det som ISIS håller på med. Det här med att liksom, för Yemen och Saudiarabien till exempel, de fängslar och dödar bögar och ateister på ett humant sätt. Det vill säga att de skjuter dem eller så Och det här är på grund av internationell press från västerländerna. Mm. Det som de egentligen vill göra är att köra den ISIS-grejen. Och det är liksom att bränna dem. Mm. Eller så ska man kasta dem från tak, vilket är den sharia-lagstiftningen. Mm. Men vi har anpassat, och muslimska länder har anpassat sig till västerländska regler. Att, nej, ni ska inte liksom slänga dem från tak, men ni får döda dem. Liksom.
Ja. Men du, Luai, nu sitter du här och pratar om hur hemskt det är när islam kommer till Sverige. Men är det inte hemskt som invandrare? Det är ju så mycket rasism i Sverige. Bilan Osman säger att det är vithetens högborg och det är fruktansvärt för invandrare att befinna sig i Sverige.
Mm. Nej, alltså det är så här. Vi kommer från väldigt varma länder. Och det finns mycket stora sociala skillnader mellan svenskar och jemeniter till exempel. Och det här i början när jag kom till Sverige så trodde jag att svenskar var rasister. För att de är väldigt inlåsta, de lever i sin egen bubbla. Och då tänkte jag liksom, varför vill de inte prata med mig? Varför vill de inte... För jemeniter när de går på gatan så låtsas de som alla som är på gatan är sina bästa vänner. Och det är så här, om man går på gatan och sen ser jag någon som väntar på bussen till exempel. Man kan ju känna, har du fått din lön? Typ så här. Jag skämtar inte och jag överdriver inte. Fast jag vet inte vad han heter. Jag vet inte ingenting om honom. Då skulle jag ställa en sån här fråga direkt liksom. Och i Sverige så vet ni att så är det inte. Så när man kommer från en sån öppen kultur. Då känner man sig som att vänta, de hatar mig. Men egentligen, det är inte hat. Svenskar är svenskar.
Hur upptäckte du att svenskarna inte var, att det inte handlade om det då? Liksom, när började du fatta att du vet?
Nej. Egentligen skulle jag säga det var liksom, jag fick uppleva, ju mer svensk jag blev, när jag lärde mig svenska, när jag fick många svenska kompisar, när jag började umgås med svenskar och fick uppleva svenskheten och hur svenskar är, då fattade jag liksom, nej, de är inte rasister överhuvudtaget, utan att de är bara svenskar liksom. Det är svårt, ibland så pratar jag och man skulle tro att jag liksom tror på ethnic segregation, att liksom, de är svenskar, vi ska inte röra dem, just let them be as they are, och liksom alla ska leva in. Men det är intressant att se att liksom, assimilation skulle funka om man inte tagit emot miljoner. Mm. Om man tar emot en viss del och man ska se till att de integreras och att de assimileras rätt i samhället. Och den här siffran på människorna som man skulle kunna assimilera, den skulle inte göra ett hot mot den svenska identiteten. För att det ska inte vara en stor siffra på människor som kommer att integreras i Sverige. Men den globalistiska agendan är emot svenskar. Liksom, den hatar svenskar. Och man ser det liksom, om man bara tar av den här goggles som man ser liksom Black Lives Matter, bögernas rättigheter, respektera alla. Alla regler gäller, men inte för svenskar och vita. Det är för att liksom man har förvandlat, man har vänt om det. Och nu är white is the new black, kan man säga. Mm. Att liksom, it's fine. För att de är, till exempel om man går tillbaka till 1600-talet, 1700-talet i USA. Man skulle liksom diskriminera mot en svart. Och då säger man, but why? Like, oh, they're black. It's fine. Idag har det blivit samma sak med motvita. Mm. Och det blir så här. Det blir mer liksom fin och akademisk. Typ liksom, oh, men it's fine. They're white. Och man ska gå djupare. Då är det, oh, because they were racist before. Because of systematic racism, etc. etc. Man bara hittar anledningar. Men, tomma anledningar.
Mm. Jag måste fråga dig. Upplever du att du kan vara mer frispråkig och säga saker, alltså som arab och kanske även då som gay person, att du kan vara mer liksom, du vet, ja, mer frispråkig helt enkelt än vad Ingrid och jag kan som vita europeer?
I Sverige?
Ja.
Det beror på var jag är och var jag befinner mig, liksom, plats och tid, va? Så när jag umgås med mina vänner, liksom, jag väljer mina vänner och mina vänner väljer mig. Så jag har vänner som jag är väldigt frispråkig och jag drar väldigt rasistiska skämt, till exempel. Liksom svart humor, jag älskar svart humor. Och liksom, man skulle kunna liksom skämta om allt möjligt, tycker jag.
Att du får kritisera islam till exempel, eller att du vet, ja, är det mer accepterat om det kommer från dig än om det kommer från Ingrid?
Ja, men absolut. För mig, menar du? Ja. För mig, alltså, jag tror på jämställdhet, så jag gillar när jag ser svenska skämtar, drar rasistiska skämt och sånt. Varför ska vi liksom bruna och svarta få det, men när det vita gör det, då är det liksom, det har en mörk historia. Jag köper inte det. Men det är trist, och det är det som jag försöker att göra. Jag försöker att säga till mina följare att det går att skämta. Men det finns många svenskar som säger, och det stämmer, att om en svensk kommer ut med sina riktiga åsikter, skämtar och gör sånt och kritiserar invandring och islam, då blir de av med jobbet, då blir de av med vänner och familjer och sånt. Men titta på till exempel Pontus Persson. Han skriver allt som han tycker, nästan, och han har inte blivit av med sitt jobb. Han har inte blivit av med sina vänner. Kanske de vännerna som han inte vill ha har han blivit av med. Men man måste våga. Man måste säga, men det här är mitt land. Det här är mitt folk. För mig, jag har lite resentment mot mitt eget folk och min egen kultur. För de vägrar att reformeras på samma sätt som västlänningarna har gjort. Så jag står vid svenskarnas sida och bara, take your own people's side. Ni måste stå upp för er själva. Och var inte rädda att göra det. För att ingen kommer att stå upp för er. Mm. Förutom er. Så därför uppskattar jag ert arbete och alla andra på högerkanten. Och jag är inte rädd för den guilt by association grej. Jag har varit väldigt upprörd över till exempel intervjun som Navid Modiri hade med Ingrid. Och sättet man pratar med dig som om du var som liksom Satan, liksom, man ska vara rädd för det, liksom, du skulle liksom ta ut en kniv och hugga honom nästan. Så jag hatar den där liksom guilt by association grej. Du har kanske åsikter som jag inte håller med om. Jag har åsikter som du inte håller med om, men vi ska inte liksom hata varandra eller...
Nej, och när du ändå nämner den intervjun, så det är ju väldigt intressant det här att sådana som Navid Modiri, Mustafa Panshiri och några till, de har ju tagit på sig rollen som någon slags medlare mellan svenskar och invandrare. Men du märkte ju det när jag började prata med Navid Modiri om hatet mot svenskar, så var han ju fullständigt oförstående. Alltså jag tror att det är så, hur goda intentioner de än har, så kan de inte förstå den sorg svenska folket upplever av att bli liksom undanknuffade, att vi inte känner igen oss ute på gatorna längre. Och därför tror jag det blir väldigt svårt att liksom få ihop det här.
Nej, jag förstår hur du menar. Det är också, jag har en chatgrupp på Twitter och vi snackade om just det här, liksom hela den grej med Navid Modiri, och sen också någon som nämnde hur Mustafa Panshiri till exempel, när han blev intervjuad av Navid Modiri nu för ett par dagar sedan, så sa han, jag är rädd att mina barn skulle växa i ett raskrig. Och då nämnde någon bara, titta, han bryr sig om sina barn. Jag är inte rädd att liksom det skulle finnas en krig och svenskarna skulle drabbas av det och mitt samhälle, utan mina barn skulle växa upp i ett raskrig. Men jag har förståelse för att man är rädd att sina barn skulle växa upp i ett, liksom ett splittrat samhälle. Men mitt enda problem med människor som Mustafa Panshiri och Hanif Bali och Hamid Zafar är, de skulle säga samma sakerna som du och jag och Sverigedemokraterna säger. Men sen tar de avstånd från Sverigedemokrater och nationalister och nästan rasiststämplade dem och säger, de pratar, det här liksom finhögern, de pratar om liksom, de vänstern, de godhetssignalerar och så vidare och så vidare. Men till och med de godhetssignalerar hela tiden. Mm. Jag blir faktiskt väldigt ledsen när jag lyssnar på svenskar som pratar om sitt eget land. Liksom, vi har förlorat vårt eget land. För mig så förstår jag detta som en jemenit. Mitt land har blivit förstört av Saudiarabien och många andra saker. Och jag har varit ledsen över mitt land. Men nu har jag lyssnat på min mammas råd. Kommit till Sverige. Hon sa till mig när jag lämnade Yemen. Hon bara, Luay, glöm Yemen. Du måste nu bli svensk. Inte bli svensk, men du måste liksom ha svenska nyheter omkring dig. Du måste liksom anama den nya identiteten. För att om du fastnar vid Yemen, då kommer du ha splittrat identitet. Då kommer du ha många problem som många invandrare i Frankrike, sa hon. Mm. Nu förstår jag vad hon menade. Mm. Men det här liksom...
men hur lätt var det då att bara glömma Yemen? Alltså hur du lärde dig svenska ganska snabbt och väldigt bra ju, uppenbarligen. Hur svårt var det?
För mig så var det inte svårt, för att jag älskar Sverige, jag älskar svenskarna, jag älskar svenska lagar. Jag är väldigt tacksam över Sverige. Jag minns att när jag var i flyktingboendet när jag först kom hit, så det fanns liksom en line och vi väntade på mat. Och jag minns att alla där, nästan alla klagade på maten. Det var falukorv, för de bara, det här smakar skit och jag vet inte. När jag först smakade falukorv och svensk mat, jag var inte liksom väldigt impad, men jag var så tacksam att jag fick mat. Alltså jag fick inte betala någonting för den här maten och de ger mig mat. Jag måste alltså vara så tacksam. Men sen hör jag dem klagar och kräver att det ska finnas bättre mat. För mig, med tid så började jag älska falukorv. Nu lagar jag det själv. Men det tar tid för smaklökarna att vänja sig. Men dessa människor var inte tacksamma. Och det var då jag började inse att liksom, nej, det här kommer inte gå. Det kommer inte finnas någon integration. Men som sagt, jag älskar svenskarna. Alltså, jag har lyssnat på ABBA sedan jag var liten. Och det var också liksom, vi växte upp i min familj och vi skulle lyssna mycket på Backstreet Boys och Britney Spears. Och alla dessa låtar kommer från Sverige. Det var ju Max Martin som skrev och producerade allt som vi växte upp med och lyssnade på. Och allt det här liksom, friheten och liberalism och allt som jag älskar. Men jag hatar de mörka delarna som kommit med liberalism. Och det är öppna gränser och alla får komma hit. Man har varit så pass liberal att man glömt att det finns andra kulturer som inte skulle gå att integrera i det svenska. Vi har pratat, Ingrid och jag, om liksom den bögiga rörelsen. Och jag tror inte, jag har sagt det här och det har varit väldigt kontroversiellt. Jag tycker att det är nästan omoraliskt för homosexuella att adoptera barn. För att, herregud, alltså om mina barn skulle gå i en skola här i Sverige, då skulle de möta mångkultur. Och när eleverna upptäcker att hans pappa är bög, då kommer det inte att gå så bra för det här barnet. Särskilt när de kommer från kulturer som är så pass islamofobiska att de dödar homosexuella. Så jag tror inte på att liksom homoadoption och sånt. Fast jag skulle inte stå emot det. Om någon vill göra det, varsågod. Jag skulle inte liksom stifta en lag emot det. Men jag själv är emot det här.
Men skulle du säga att liksom, homofobi i Sverige, hur ofta kommer den från etniska svenskar, skulle du säga?
Om vi skulle säga så här att homofobi kommer typ 0,1% från svenskar och typ 98% från 99,9% av invandrare. Jag skulle säga så här att svenskar, även när de försöker att vara homofobiska, så går det inte. Liksom, liksom, även när man lyssnar på, till exempel jag pratade med Christopher Danny. Och vi hade liksom på VP och jag sa någonting om att han sa jag respekterar den islamiska kulturen, sa han. Jag respekterar att de har sin egen grej och sånt. Vit sharia, säger han, och vad fan. Och då sa jag, men vad är det som du respekterar om dem? Att de slår sina kvinnor, att de slänger bögar från tak. Då skrattade han och sa det är faktiskt rätt kul. Då menar han det är rätt kul att de slänger bögar från tak. Men jag vet att det är ett skämt att han alltså inte skulle vara för att liksom man slänger bögar från tak. Det är det som jag menar med liksom svenskar som tycker att liksom homosexualitet är äckligt till exempel. Det förstår jag. Alltså herregud, jag tycker att heterosexualitet är äckligt. Det är förståeligt liksom. Så svenskar har kommit långt när det gäller den här aspekten. Alltså homofobi har inte varit en grej i Sverige jättelänge. Men vi dödar homosexuella. Så när någon kommer hit och liksom en av människorna i mitt flyktingboende sa till mig han kunde engelska och då, han kommer från Eritrea. Då sa han till mig, vi blev lite kompisar i flyktingboende. Då sa han liksom, can you believe that here they allow gay marriage? Och jag bara, oh my fucking god. Liksom han, tänk om den här personen ska komma ut till det svenska samhället. Liksom, och skulle liksom umgås med svenskar och prata normalt liksom, om samhället. Liksom. Integration kommer aldrig gå. Svenskar skulle aldrig låta någon som är väldigt, som skulle liksom argumentera för sharia och säga nej men de är äckliga, men nej de kan inte reproducera så vi måste göra det olagligt typ. Svenskar skulle se ner på det. Mm. Och kulturkriget handlar mycket om islam, men det handlar också mycket om Mellanösternkultur. Så det finns till och med kristna som kommer från Mellanöstern som har en helt snett syn på kristendomen. Mm. Så det är liksom, det handlar om ett utvecklat samhälle och ett outvecklat samhälle.
Hur ser du på HBT-rörelsen i västvärlden? Vad är din inställning till Pride till exempel? Och, alltså, hur ser du på hela hur det har utvecklats?
Jag ska säga så här, när jag först kom till Sverige och jag skulle se den regnbågsflaggan överallt, då blev jag glad. Jag kände mig som att they love me, they accept me. De bryr sig inte att jag liksom älskar vem jag är. Men nu, 2020, när jag ser en regnbågsflagga, det enda som jag tänker på är svenskfientlighet. Öppna gränser. White blacks matter. White lives don't matter. Regnbågsflaggan betyder inte ens bögarnas rättigheter, utan att det betyder liksom den vänsterextremistiska rörelsen som utgår ifrån att vita är hemska och vita är de mest hatiska människorna i världen. Men i verkligheten, om vi ska ta den bögrörelsen, det är bara vita länder som accepterar bögarna. Mm. Och nästan alla icke-vita länder straffar och diskriminerar och hatar bögar. Så det är väldigt knepigt att den här rörelsen hatar vita samtidigt som den propagerar för saker som accepteras bara i vita samhällen. Det är väldigt knepigt. Men
så är det ju inom så många områden. Likadant med feminismen här i Sverige. De hatar vita män men är väldigt välkomnande mot afghanska ensamkommande och muslimer överlag. Och glömmer då att det är vita män som har gett de här kvinnorna möjlighet att rösta, vara ute på arbetsmarknaden och allting. Liksom vänder hatet mot de som har möjliggjort detta. Och det blir ju samma sak med HBT-rörelsen. Att när de har släppt in tillräckligt många muslimer så kommer de att kastas från hustaken.
Precis. Alltså det är sjukt med feminism nu tänker jag. För att man kan säga så här. När de säger att kvinnor, alltså vänstern brukar ta såna här argument för bevis om kvinnofientlighet i västvärlden. Och då säger de att kvinnor fick inte rösträtt för fram till 1920 eller något sånt. Men det är ju så här att inte ens männen fick röst under alltså den där perioden. Ja. Utan att det var liksom eliten som hade rösträtt. Och då män fick det och sen fick den, kvinnorna fick det. Men kvinnor betalade inte skatt då, så det var liksom förståeligt att de inte fick det heller. Så nej, det är sjukt. Alltså, nu, när jag tänker på det svenska samhället så tänker jag liksom det var jämställt för länge sedan. Kanske det var kanske liksom att homosexuella inte fick gifta sig, att de kategoriserades som liksom sjuka och sånt. Det fanns saker som inte var jämställda i det svenska samhället. Men när det gäller kvinnor och hur jämställda kvinnor är, så har de har varit det länge. Det var feminism bara pressar kvinnor på att de istället för att, alltså om en kvinna vill liksom föda barn och ha en familj, då ser man ner på henne. Istället för att tänka, men det är ett val, gör det liksom. Så man har förvandlat feminism från att en kvinna ska vara den som hon vill, till att en kvinna ska vara precis som en man. Vilket är fel, tycker jag. Det är inte det som feminism är.
Men du Lua, om vi liksom blickar lite in i framtiden, hur tror du och hur skulle du vilja att Sveriges framtid skulle se ut?
Alltså herregud, måste vi prata om framtiden?
är du pessimist eller?
Tyvärr ja. Är jag pessimist. För att när man ser utvecklingen så går det inte att vara optimist liksom. Man kan inte se på våldtäktssiffrorna, segregationen, antalet människor som kommer in i Sverige och tänker nej, jag är optimist. Jag har några vänner som tänker jo, men svenskarna kommer att vakna, jag är optimist. Jag bara, liksom, även när svenskarna väl vaknar, då kan man inte vara optimist. Man måste vara strategisk. Man måste vara, för att, jag skulle säga att det är så svårt för vita också. Jag tycker synd om vita människor som bor i Sverige, för att det är lite som att, som jag sa innan, att man har vänt på den. Att liksom en vit människa är underlägsen. Enligt media, enligt eliten. Och därför tycker jag synd om vita. Men
vad kan vi göra? Jag vill att finns det någonting vi kan göra eller är det helt kört?
Nej. Det finns mycket som man kan göra. För det första, och det positiva som man ser är att, liksom att Sverigedemokraterna har ökat från typ nästan 2% till 20%. Det här, så det finns positiva saker. Men det som man kan säga är att liksom, jag säger det här till mina vänner, till mina svenska vänner, och jag fördomar dem hela tiden. Till exempel en av mina bästa vänner har inte barn. Och jag bara säger till dem, du måste ha barn. Alltså, han säger, åh, men mina vänner har inte barn. I'm like, I don't care, du har möjligheten att göra det, så gör det. Mm. Och jag pressar dem att liksom skaffa Tinder och försöka skaffa barn, för det är ju det viktiga. Yeah. När man går ut nu, jag kan liksom visa er nu, liksom här nere så finns det typ en slöjbärande kvinna med 6 barn. Mm. Och det är liksom det vanliga. Så det här demografiska förändringen måste motarbetas av svenskarna. Mm. Och det gör man genom att uppmuntra andra svenskar hur viktigt det är med barn. Och hur fint det är med barn. Så alltså, jag kommer inte ha barn. Så jag är inte rädd att mina barn ska växa upp i ett raskrig. Men jag vill uppmuntra svenskar. Jag känner mig skyldig faktiskt till svenskarna. Att på grund av svenskarna så får jag yttra mig som jag gör. Så får jag säga jag är bög så många gånger på Twitter. Jag får säga till exempel, jag får säga alla dessa saker. Och hotet kommer från invandrare och muslimerna i Sverige. Det är bara de som skulle liksom göra mig illa på grund av det. Så därför tycker jag liksom, jag står på svenskarnas sida och jag uppmuntrar dem att liksom och uttrycka sig precis som de vill. Och på tal om yttrandefriheten, jag tycker att det är så viktigt med det här med häst mot soffgrupp som Jeff Ahl hade. Så det här att man inte får säga det som man tycker, det är inget fritt samhälle. Det är ett kört samhälle. Det är Yemen. Alltså i Yemen så får man inte kritisera islam. I Sverige så får man inte kritisera eller andra folkgrupper. Jag säger inte att man liksom ska hetsa mot folkgrupper eller säga hota andra folkgrupper eller säga jemeniter är dumma i huvudet eller svenskar är dumma i huvudet. Man ska inte göra det liksom out of politeness. Liksom, varför ska man hetsa mot andra folkgrupper? Men att ha åsikter ska man inte straffas för. Om man uppmuntrar till våld, quote unquote, kill the Yemenis, kill the Swedes, rape them, det ska man straffas för. Men allt annat ska man inte straffas för. Därför tycker jag liksom att avskaffa hets mot folkgrupp är det viktigaste som man ska göra för Sverige.
Vad tror du om återvandring då, Loa? Vi har pratat mycket om det i podden, jag och Ingrid. Är det en möjlighet eller?
Alltså återvandring är pågående nu. För jag lyssnade på er senaste podd och ni pratade om att liksom i Danmark nu så åker hem, många åker hem till exempel. Mm. För Danmark pressar invandrarna att liksom, ni kommer inte att gilla det. Ni kommer inte att gilla Danmark så ni måste åka hem typ. Jag tycker att återvandring är väldigt viktigt. Det är en ödesfråga för Sverige. Men det är också för att återhålla en svensk identitet. Det är inte vem som helst som kommer hit som ska bo här. Och det här är viktigt att signalera till invandrare. Mm. Att det är inte ert land, det är svenskarnas land. Och vill ni bo här så måste ni respektera reglerna som sätts av svenskarna. Jag som invandrare måste fatta det här. Och det är samma sak, det här regeln gäller hela världen förutom Sverige och några andra länder liksom. Så det är sjukt att svenskarna har liksom något har gått snett i huvudet. Att liksom, de har blivit så pass liberala att de inte ser sig själva som människor utan att de ser sig själva som siffror.
Jag tror inte riktigt att det är så. Jag tror att det här hänger ihop med det som jag brukar kalla för svenskarnas Titanic-nationalism. Vi har alltid varit så övertygade om att vi är det bästa landet i världen med det bästa folket och förutsatt att alla som kom hit skulle tycka det och absolut vilja bli som vi. Och det har varit väldigt svårt, det är fortfarande väldigt svårt för många svenskar att acceptera att människor som kommer hit inte är tacksamma, inte beundrar oss, inte vill bli som vi. Och många människor har svårt att ändra sig. Alltså det sitter så djupt och man vill inte att det ska vara så. Och om man då börjar tänka att det kanske är så, de kanske faktiskt hatar oss. Och de kommer inte alls att stå på vår sida om det skulle bli krig, inbördeskrig. Mm. Det är jättesvårt för många människor.
Ja, det stämmer. Man kan säga att de flesta svenskarna tror att alla invandrare som kommer från Mellanöstern är som Loay. Att liksom jag är så tacksam och jobbar. Jag skulle stå vid svenskarnas sida i ett krig eller raskrig. Eller
denna, ja, det är jag säker på.
Så de tror, de misstänker att alla invandrare är som mig. Att liksom, jag omfamnar det svenska och uppskattar det svenska och jag vill det bästa för det svenska. Men när en invandrare kommer som jag och säger alla sakerna som jag säger, då blir svenskan liksom, vad fan säger han nu? Det blir liksom kognitiv dissonans. Att det blir syntax error i huvudet. Liksom, nej men vänta. Egentligen så ska han vara tacksam och hålla käften och inte prata om problemen som finns i landet. Men det är så viktigt att kunna poängtera problemen för att om man inte pratar om dem, om man bara låtsas som att det inte finns några problem så finns det ingenting att lösa. Mm. Men jag är glad, men jag uppmuntrar folk att alltid också jag uppskattar anonyma konton på nätet också för att de får uttrycka sig som de vill. Mm. Men jag säger alltid till dem att också, ni ska också skaffa era riktiga konton och göra det också. Ha två konton gärna. För vissa korkade människor som Annie Lööf och Annika Strandhäll, de tar inte trollkonton på allvar. Mm. För de tror att det är, liksom, det är hatiska människor och sånt. Men det är det inte. Det är riktiga människor som är rädda för sina liv. De vill inte förlora jobbet och vill inte förlora vänner och så. Men det är viktigt för svenskarna att komma upp. Det är därför liksom nu tycker jag att ibland så tycker jag att jag hade passat in mycket bättre i USA än i Sverige. För att jag är väldigt liksom frispråkig. Jag är lite som en amerikan. I don't give a fuck, liksom. Så jag säger det jag tycker och jag bryr mig inte. För där har de yttrandefrihet. Där går det inte att uppmuntra till våld, men man kan säga vad som helst där. Och det, egentligen, jag trodde faktiskt att Sverige var som USA i det avseendet. Att man har yttrandefrihet, men det gör man inte här i Sverige.
Nu tänkte vi skulle försöka runda av lite grann. Och då är det ju många som undrar, var kan man se dig nu för tiden? För du blev ju av med din YouTube-kanal precis som vi blev.
Jag ska bara säga så här att det, liksom, det kändes som det var 2 minuter. Det var så härligt att prata med dig. Åh herregud.
Ja,
ja. När ni sa vi ska runda av, jag bara, va? Har det gått en timme nu? Nej, men ni kan hitta mig på Twitter, men jag kommer att komma tillbaka på YouTube snart. Alltså det finns många saker som jag jobbar på, men Twitter kan ni hitta mig där och Instagram också, där heter jag Just Luai. Men det är många nya spännande saker som jag jobbar på som jag är säker på att ni kommer att älska. Så,
och din bok, på. När kommer din bok?
Grejen är så här, min bok var tänkt att släppas för typ 6 månader sedan. Men sen jag och min publisher, han vill inte att jag ska ha liksom häst mot softgrupp och sådana där saker. Så vi fick gå över min bok 100 000-tals gånger. Men, och sen nu, jag skulle spela in det, men corona hände. Och nu måste jag spela in det i slutet av juli. Så den kommer i september eller november. Vi har inte bestämt datumet. Men hade det varit jag som liksom self-published det, då hade det liksom släppts ut för länge sedan. Men för att jag har en publisher, så det är de som bestämmer allt. Mm. Så, men det kommer, alltså, följ med på Twitter så hittar ni all information om min bok och sånt. Och jag måste påminna alla lyssnare att ni måste stötta Ingrid och Maria. Om det finns någon som ni ska stötta, så är det dem. Precis som en hyresvärd, han brukade liksom swisha och ge en slant till andra, men nu har han bara satsat på er, och det tycker jag man ska göra.
Härligt att höra, Luai. Jag hoppas vi hörs snart igen. Ta hand om dig och ha en fortsatt trevlig sommar.
Tack så mycket, ha en jättetrevlig dag. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Alltid välkommen.
Ha det bra.
Tack så mycket. Detsamma. Hej. Hej. Hej.